kväll väst eller sydväst 5-10. Värnen väst eller sydväst 1-5, i eftermiddag 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön väst eller nordväst i östra delen 10-15, i västra delen 5-10. I kväll allmänt omkring väst 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet växlande 1-5, i kväll nordväst och ökande 4-9. Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-5 meter per sekund. Trevlig måndag!
Och fram till 9:30 P1 morgon här, Mikael Kulle i studion. Nyheter på ingång om några sekunder. Vi ska också ta den där debatten om vilka företag som egentligen ska få köra skolskjutsar och omsorgsresor. Olika åsikter i Region Uppsala och Sigtuna kommun om den saken. Ring P1 väntar jag också förstås. Thomas Tengby.
Och diskussion. Frågan är bara vad vi ska prata om idag. Vad ska ni prata om, ni som ringer in? Ja, ni får helt enkelt ringa in till vår sluss och berätta det. Numret dit är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Varsågoda och ringa.
Fortsatta protester i Los Angeles och nu uppmanas allmänhet att lämna vissa delar av staden. Fartyg med aktivister ombord på väg mot Gaza bordat och omdirigerat av Israel. Och här hemma portas fler föräldrar från sina barns skolor efter olämpliga beteenden. Ekot måndag morgon med Julia Brynolfsson. Ja, för tredje dagen i rad pågår demonstrationer i Los Angeles, USA. Och det rapporteras om nya sammandrabbningar och att 27 personer gripits för olika brott. Och allmänheten har uppmanats att omedelbart lämna de centrala delarna. Och nu ska vi höra vad vår korrespondent Roger Wilson rapporterar.
Ja, man har förklarat helt enkelt hela downtown-området här för en plats där de som befinner sig här gör sig skyldiga till en olaglig sammankomst. Den där formuleringen har man använt sig under dagen, tidigare under dagen, men då har det gällt kanske något kvarter eller när man då hade demonstranter uppe på motorvägen här. Men nu är det alltså hela downtown-området som man vill att människor ska lämna, och över mig här så cirklar helikoptrar fortfarande och med jämna mellanrum också polisbilar med sirenerna på.
Det är ju ytterligare en dag med oroligheter i LA. Hur skulle du beskriva situationen då?
Ja, just nu verkar det ändå ha lugnat ner sig, men tidigare dag så var det runt 1000 demonstranter som samlades här då för att protestera mot de räder som gjorts där man omhändertagit papperslösa migranter runt om i Los Angeles-området från migrationspolisens sida, ICE, som alltså trappat upp jakten nu på papperslösa och bland annat gått in på migrationsdomstolar, arbetsplatser och även plockat folk på gatan. Och det var det här man protesterade mot idag. Och sen var det vissa av de här demonstranterna som sen blev inblandade i en konfrontation med polisen som sen pågick i flera timmar här.
Ja, det säger Roger Wilson som är med direkt från Los Angeles. Men Roger, nationalgardet har ju också skickats dit, ett kritiserat beslut av president Trump. Vilken roll spelar de nu? Märks det att de är där?
Ja, det är ju kritiserat för att han har gjort det utan att man vill det från de lokala politikernas sida här. Guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, har varit extremt kritisk och sagt att han ska försöka gå till domstol för att häva Donald Trumps beslut. Och även borgmästaren i Los Angeles, Karen Bass, har varit extremt kritisk. Man menar att Los Angeles-polisen kan själv lösa de problem. Och det är också Los Angeles-polisen som varit inblandad i demonstrationerna ikväll. De nationalgardet har främst som uppgift enligt Karen Bass då, att skydda de federala arbetarna och de federala byggnaderna här i Los Angeles just nu och se till alltså att migrationspolisen kan göra sitt arbete. Och det betyder bland annat att man vaktar The Federal Building här borta några kvarter bort, och där har det också varit demonstrationer och sammanstötningar.
Det sa korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles när jag talade med honom tidigare. Israel har bordat fartyget med aktivister, bland andra svenska Greta Thunberg, ombord som var på väg till Gaza och som nu förs till hamnstaden Ashdod i Israel. Det uppger landets utrikesdepartement. Och Jeanette Escania, som är ordförande för organisationen Ship to Gaza Sverige, har försökt komma i kontakt med besättningarna.
Nu är vi såklart oroliga. Vi försöker på alla sätt. Vi har ett team som jobbar med att ta reda på vart de har förts och hur de mår. Och vi vill självklart veta allt.
Har du kunnat ha någon kontakt med besättningen sen du fick information om att de har bordats?
Nej.
Det var under natten till idag som segelbåten Madeleine, som var på väg mot Gaza, bordades enligt israeliska utrikesdepartementet, och fartyget ska nu föras till Ashdod. Enligt israeliska aktivisterna sen skickas hem till sina hemländer. En av de som varit ombord är alltså Greta Thunberg. Hon la ut en film på sociala medier efter att båten tagits över. Vi har blivit kidnappade på internationellt vatten, säger hon.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters.
Ship to Gaza är en av organisationerna i koalition med Freedom Flotilla som ligger bakom aktivistresan till Gaza. Syftet är bland annat att skapa uppmärksamhet kring palestiniernas situation i Gaza. Att resan skulle stoppas av israeliska myndigheter hade organisationerna förväntat sig, så varför utför de ändå aktionen?
Vi har lovat att aldrig ge upp.
Svenska UD skriver till Ekot att man följer situationen och kommer bedöma hur UD bäst kan hjälpa Greta Thunberg om behov av det skulle uppstå. Jeanette Escanilla igen.
Ja, men det är ju jättebra. Det är precis det vi vill att de ska göra.
Reporter Katarina Helmersson. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare. Ett sådant förbud kan ges till vårdnadshavare som återkommande beter sig olämpligt eller är hotfull mot skolpersonalen. Då får föräldern under en begränsad tid inte komma in på skolområdet.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har skett en ökning av antalet tillträdesförbud. Ökningen kan delvis kopplas till flera beslut från justitieombudsmannen som gett rektorer rätt när de har stängt av föräldrar från att vara på skolområdet. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer, just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josefa Kesic, Joel Sund och Thomas Heldmark vid P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port till ett flerfamiljshus i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Och det ska ha blivit skador på fastigheten, men inga personskador och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda så kallade kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallerna. Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. Metoden att söka en gärningsperson via släktforskning har visat sig vara kraftfull och framgångsrik. Men de äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA. Och Marita Olsson som väntat i mer än 30 år på att mordet på hennes dotter ska få en lösning kommer få fortsätta vänta.
Jag är nog borta när det är reds ut, om det reds ut någon gång.
Reporter Pernilla Wadebäck. Sverige hade rekordmånga timmar med minuspriser på el under årets första 5 månader. Och en del elkunder kan tjäna på det. En av dem, Oskar i Stureby i Stockholm, som har timprisavtal för sin el.
Ja, men det är nästan som ett spel att försöka få till en så låg elräkning som möjligt.
Jag lägger mycket tid på att optimera sin elanvändning.
Ladda bilen och... Vi har ju batteri också, så då fyller man batteriet i de kritiska timmarna.
Under årets första 5 månader hade Sverige rekordmånga timmar när elpriset var under noll, alltså minuspriser. I de 2 elområdena i norra Sverige var det omkring dubbelt så många timmar jämfört med förra året. Och då var redan förra året ett rekordår, visar färska siffror som energiföretagen tagit fram åt Ekot. Magnus Torstensson är elmarknadsanalytiker där.
Kunder med rörliga avtal, rörligt prisavtal, gynnas ju med lägre priser. Å andra sidan så drabbas ju producenterna med försämrad lönsamhet i norra Sverige.
Skälen till minuspriser är flera. I norra Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt och ibland finns inte lika stor efterfrågan som det finns el, samtidigt som elen inte kan överföras till andra områden. I söder är det den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa som allt oftare ger minuspriser på el dagtid under sommarhalvåret. Det är framförallt kunder med timpris som kan dra nytta av tillfälliga dippar i elpriset. De som har ett rörligt månadspris gynnas av att snittpriset sjunker, medan fastpriskunder inte berörs.
Reporter Olof Winblad. Nu över till dig, Peter Sundqvist, och en sportuppdatering.
Ja, vi börjar med fotboll, för Portugal vann finalen av Nations League mot Spanien. Cristiano Ronaldo, veteranen, tog matchen till förlängning genom att kvittera till 2-2. I straffavgörandet satte sedan Portugal samtliga straffar samtidigt som Spanien missade en genom Alvaro Morata. Vi ska också berätta att under finalen så omkom en supporter efter att ha fallit från hög höjd i arenan. I Paris-tennisen var världsettan Jannik Sinner på väg mot sin första Grand Slam-titel på grus, men titelförsvararen Carlos Alcaraz visade klass när det behövdes som mest.
För den 22-årige spanjoren såg ut att vara i ett hopplöst underläge i finalen med 3 matchbollar emot sig i det fjärde setet, 0-40. Där Jannik Sinner dessutom varit en tydligt bättre spelare fram tills dess. Men likt Novak Djokovic gjorde 2 gånger i Grand Slam-finaler mot Roger Federer, räddade Alcaraz alla matchbollarna för att sen gå och vinna efter 5 timmar och lika många tuffa set.
Martin Hedberg, reporter. Till helgen så är det dags för golfens US Open, och i genrepet inför den major-tävlingen så avslutade Ludvig Åberg med 2 bra runder och kom på 13:e plats i Canadian Open. Han var 5 slag efter vinnaren, nya zeeländaren Ryan Fox. Och i damallsvenskan, där toppar Hammarby tabellen efter att ha vänt mot Vitsjö och vunnit med 3-2. Ellen Wangerheim svarade för 2 mål och ser nu fram emot nästa match, derby och seriefinal mot Djurgården.
Jag tycker att det är extremt kul att det är derby som betyder så mycket, att det är en toppmatch. För det var ett tag sedan det var en toppmatch när det var derby på den sidan. Så att det ska bli kul och ja, men, skitkul att det är hemmamatch också, för det ger oss väldigt mycket. Så att, jag förväntar mig bra tryck på läktarna och så en fin prestation av oss.
Hammarbys Ellen Wangerheim inför det Stockholmsderby som väntar om en vecka.
Radiosportens Peter Sundqvist. Götaland får enstaka skurar och en del sol fram på dagen. Svealand och södra Norrland mer skurar och mycket moln. Och även norra Norrland ökar molnigheten och följs av skurar från sydväst. Mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Nu Mikael Kulle, ta oss i måla.
Det ska jag så gärna göra. Pet morgon, strax en taxidiskussion. Men först ska jag öppna dörren för Thomas Tengby också. Hoppa in i Ring P1-bilen.
Ja, precis. I fredags var det ett samtal med anledning av att Sverige ska hyra fängelseplatser i Estland. Och det ser ut som att en del av den debatten kanske fortsätter idag. Brott och straff på agendan. Men det är 30 minuter vi ska fylla i programmet, så det finns plats för många ämnen. Så jag uppmanar er att, om ni är sugna på att vara med, att ringa till 020 22 10 10. 020 22 10 10 är alltså numret in till vår sluss. Och vi börjar 9:30, om en kvart ungefär.
Ja, häng med, så finns det att lyssna på även efter P1-morgon. Men frågan nu då, vem ska få köra skolskjutsar och omsorgsresor för äldre och personer med funktionsnedsättning? Apptaxibolaget Bolt har vunnit upphandlingar i både Region Uppsala och nu senast i Sigtuna kommun. Någonting som väckt kritik från oppositionen i kommunen där. Och tidigare i morse hade jag besök av två beslutsfattare från Sigtuna. Marie Axelsson som är oppositionsråd för Socialdemokraterna och Moderata kommunalrådet Mattias Askersson. Och jag började med att fråga honom varför just Bolt ska köra skolskjutsar och omsorgsresor.
Nej, men i grund och botten vill jag ju liksom framföra att vi från kommunledning ser att det är viktigt att vi följer lagstiftningen kring upphandling och att vi har bra underlag som ligger till grund för de upphandlingar vi gör. Och i utfallet kring de turbundna resorna och resorna för våra skolbarn så har Bolt vunnit. Utifrån de höga krav som vi har ställt och utifrån att de också levererar på pris.
Höga krav, var det flera företag i upphandlingen som mötte dem?
Ja, det var flertalet företag som nådde de krav.
Så vad avgjorde och att det blev just Bolt som fick uppdraget?
Ja, det var ju grund och botten priset.
Lägsta pris. Mm. Marie Axelsson, du som oppositionsråd då har varit kritisk. Vad menar du är problemet med att ett apptaxibolag utför körningar åt kommunen så här?
Problemet är ju att Bolt är ingen arbetsgivare. Det är ett företag som lever på en app där enskilda förare kan ansluta sig och de har inget arbetsgivaransvar. Och apropå de höga krav som kommunen har ställt, bland annat på kollektivavtalsliknande villkor, så kan ju inte Bolt uppfylla det. Så det är obegripligt att de har vunnit upphandlingen.
Vad menar du är risken då? Vad är det konkreta problemet du ser framför dig?
Ja, men risken är att några av våra mest utsatta invånare, alltså elever som ska till anpassade grundskolan som är beroende av skolskjuts och äldre och funktionshindrade som ska till daglig verksamhet, råkar ut för chaufförer som har behövt jobba i 12 timmar, 6-7 dagar i veckan och är utarbetade. Att de inte kan köra taxi på ett tryggt sätt. Och då tycker jag att det är fel att använda kommunens skattepengar till ett sånt bolag, att gynna Bolt, som egentligen bara är en app.
Men ditt parti, Socialdemokraterna, var ju med och tog fram den här kravlistan som den här upphandlingen bygger på tillsammans med Moderaterna då. Vad gör att den kravlistan inte skulle vara tillräcklig?
Det är just det här som är helt obegripligt. Vi var överens om kravställningen som skulle vara hög. Och jag minns att jag frågade precis innan vi godkände uppdraget att skicka ut underlaget på förfrågan. Har vi nu ett underlag som är tillräckligt säkert för att inte ett sånt företag som Bolt ska kunna vinna upphandlingen? Och det var allas samlade bedömning att vi hade det eftersom vi ställde så höga krav om kollektivavtalsliknande villkor och även om att chaufförerna ska ha en speciell utbildning för att köra den här typen av passagerare. Så där var vi överens. Och det är ju helt uppenbart att Bolt rundar ju på något sätt de här kravställningen. Och frågan är, var är det fishy i det här.
Mattias Askersson som kommunstyrelseordförande, håller du med om den här bilden av det här företaget?
Nej, men i grund och botten så har jag ett stort förtroende för den styrgrupp som Maria Axelsson har suttit i som har tagit fram de här upphandlingsunderlagen.
Just det,
jag tycker
men att
vi har höga krav som gör att vi faktiskt kan gå på lägsta pris.
Men kritiken och farhågorna härifrån, vad säger
ja, men
det?
Man får ju hålla isär appen Bolt och det avtal som vi nu ingår med företaget Bolt. Bolt har visat på underleverantörer som kan leverera taxiresorna som uppnår de arbetsrättsliga villkor som vi har satt upp kring lön, semester och dylikt. Och därigenom så kan ju vi styra kopplat till våra brukare men också de här kraven. Så att jag känner mig trygg i att utifrån den upphandlingslagstiftning som vi har och utifrån de underlag som Maria Axelsson och styrgruppen tog fram har möjlighet att få hög kvalitet till bästa pris för skattebetalarna i Sigtuna kommun.
Och jag ska tillägga här att vi på P1 Morgon sökt Bolt för kommentar kring det här. De har inte återkommit med svar till sändningen. Men med tanke på att det är underleverantörer som då ska leverera från kommunens sida, kommer ni kunna ha samma möjlighet att kontrollera, följa upp?
Ja, Bolt måste kunna uppvisa till exempel lönespesar för de här personerna, semesterspesar och så vidare. Vi har också höga krav på till exempel att man ska kunna utföra HLR, att man ska kunna hantera personer med en funktionsnedsättning. Och det kommer vi ju följa upp kontinuerligt och det gör vi ju våra avtalsuppföljning kontinuerligt även i andra avtal.
Maria Axelsson från oppositionen då. Det här är ett taxiföretag som vill ta fler offentliga uppdrag av den här typen. När du hör det här med det, kraven som då ställs, möjligheten att följa upp, kolla olika saker så att allting sker som det ska. Varför skulle det inte räcka?
Bolt är smarta här. Det de är ute efter är att tvätta sitt varumärke. De har fått kritik från många håll. Från Transportarbetarförbundet, från svenska taxibranschens branschnäring, från EU. De vill tvätta sitt varumärke och göra en slags public service washing här.
Det är vad menar du? Skulle de inte kunna sköta det på ett
Nej,
bra sätt?
Nej, jag tror inte det. Alltså det de är beroende, anledningen att de har kunnat svara ja på alla skallkrav som kommunen har satt är att de kommer att användas av underleverantörer. Företaget Bolt hade aldrig kvalat in och kunnat vinna den här upphandlingen. De
Men kan inte underleverantörerna leverera på ett bra sätt då?
Det kan de säkert göra, men det blir ytterligare ett led bort och svårare för kommunen att kontrollera. Det kommer att kosta pengar för kommunen och kommer att behöva anställa en controllers bara för att följa upp att det är rätt chaufförer som kör.
Blir det dyrare i slutändan med all den här kontrollen, Mattias Askersson?
Nej, det kommer det inte bli. Och det viktiga är att, och jag tror också att Maria håller med mig om att vi har ett stort förtroende för vår upphandlingsenhet och deras arbete med att följa upp. Och jag har god tillförsikt för att det här kommer kunna leverera både kvalitet och kostnadseffektivitet för Sigtuna kommuns invånare.
Maria Axelsson, med tanke på att upphandlingen ändå går till på det sätt som det är tänkt att en upphandling ska göras. Vad menar du hade varit alternativet där?
Vi har följt lagen och det ska man göra. Lagen om offentlig upphandling är otroligt tydlig. Jag tror att vi hade kunnat vara ännu mer skarpa i våra krav. Förmodligen så hade väl Bolt ändå gått in med att uppfylla de här kraven och svarat ja på alla frågorna. Vi måste följa upp det här. Det kommer att bli dyrt. Och om jag var förälder till ett barn som ska åka till anpassade grundskolan i Sigtuna kommun så hade jag legat på kommunen också om det här med kontrollerna. För jag skulle inte känna mig trygg.
Mattias Askersson, om det visar sig att det här brister på något sätt, att det blir dyrare eller sämre kvalitet än vad ni räknat med, vad gör ni då då?
Ja, men då finns ju möjligheten att häva avtalet. Men min uppfattning är att det inte kommer bli dyrare. Att dessutom innan ett företag har klivit in i avtalet utmåla det som något negativt eller dåligt, då ger man ju en uppförsbacke för den upphandling som man själv har varit med och lagt fram underlagen till.
Men kan du garantera att omsorgsresor och skolskjutsar kommer hålla tillräckligt hög kvalitet?
Det jag kan garantera är att Sigtuna kommun kommer hålla koll på Bolt och det avtalet, och vilket vi gör i alla övriga avtal som vi har upphandlade.
Maria Axelsson, låter det inte ändå som att kommunen kommer kunna ha kontroll på det här?
Jag tror att det blir svårt. Det är faktiskt så att vi är den första kommunen i hela Sverige där det här som skriver ett avtal med Bolt. Och jag hoppas någonstans att de som har lämnat in anbud gör en överklagan här i dagarna, för tiden håller på att rinna ut, så att vi kan få det prövat. För jag tror att Bolt har på sätt och vis rundat lagstiftningen genom att göra sig helt beroende av underleverantörer.
Sa socialdemokraten Marie Axelsson i Sigtuna, innan dess moderata kommunalrådet i samma kommun Mattias Askersson. Och jag kan väl upprepa att vi sökt Bolt för kommentar men inte fått svar angående detta.
Paris måndag. När huvudet är helt tjockt av en blandning av internationell politik, obehagliga rättegångar och upprustning brukar jag ta en paus med någon av de franska komikerprofiler som jag stött på under året sedan jag flyttade till Paris. De börjar bli några stycken. Fransmän är bra på att driva med sina egna tillkortakommanden. Det är smart och belyser det som irriterar i samtiden. Det gäller förstås att dela en syn på att humor kan få vara lite elak och skarp. För när det är som bäst skärskådas samtidens klyschor på precis rätt nivå för att det ska bli roligt. Och jag brukar hamna där småkluckande i min fåtölj och fyllas av ett välbehövligt hopp om att det faktiskt också går att bemöta dumhet med humor. Där finns Antonin Equis alter ego som är en bobo parisien. På svenska skulle man nog säga parisisk hipster. Han är en utbränd reklamare, finanskille, det varierar, som öppnar naturvinsbarer, kaféer med komplicerade filtreringar kombinerat med keramikkurser och techno-event inspirerade av Berlin. Bam, bam! Allt är vintage, ekologiskt och asdyrt. 20 euro, varsågod, säger han leende bakom gultonade glasögon och en sotarmössa med upprullade kanter och sträcker fram en kaffekopp. Sen är det Nicole Ferroni som i all enkelhet är genial på politisk satir. Toppolitikerna kommer till henne i rollen som terapeut när det kört ihop sig. De bredbågade gröna glasögonen som envisas med att halka ner får hon konstant trycka på plats medan hon i ett ordflöde i hög hastighet hittar fram till de känsligaste punkterna i aktuella samhällsfrågor. Tredje favoriten utan inbördes ordning är Olivier Giraud som gör satir av den hopplöst dryge parisaren. Han är genial på himlande ögon, djupa suckar och grimaser av otålighet över bristen på hur turister uppför sig. Och han lyckas fånga alla idéer utlänningar och fransmän utanför Paris har om parisares brist på ödmjukhet. Kanske det blir extra roligt för att jag inte ens tycker det är sant. Ett år har snart passerat sedan jag kom hit till Paris och jag blir alltid lika glad när jag kommer hem från en resa för att jag tycker alla är så trevliga och artiga i Paris och bra på att småprata om det mesta och så kan jag scrolla vidare bland några av de här komikerna och skratta igenkännande åt den franska udden och kvaliteten som även finns där i humorn. Cecilia Blomberg, Paris.
Hej, jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar vägen när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, snabel@sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter. Oh my god, det är skjutning.
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Och blott ett par minuter kvar av P1 morgon, men bara för att vår sändning tar slut så gör ju inte nyhetsflödet det. Martin Rundqvist Nilsson på Ekot, vad kommer ni hålla lite koll på idag?
Vi kommer fortsätta hålla koll på det som händer i LA, såklart. Vi har hört vår korrespondent Roger Wilson nu under morgonen, de här protesterna och att nationalgardet är inkallat.
Det är sen kväll natt där nu. Men...
sen kväll natt där, vi håller koll på det fortsatt hemifrån, men sen kommer Roger höras senare under dagen och såklart så fort om det skulle hända någonting riktigt stort. Vi har också på utrikesfronten så kollar vi lite på att det har varit flera attacker i Ukraina och även försöker dyka ner lite i hur läget ser ut i kriget på marken.
En lägesbild från Ukraina också. Någonting på hemmaplan då som vi håller koll på?
Ja, det verkar ju vara så att, jag vet inte om du kommer ihåg det här, covid. Det var ju något.
Man har ju ett vagt minne, men tänk vad snabbt man glömmer en pandemi.
Det verkar finnas en ny variant som heter Nimbus som sprids i Asien nu. Vi kollar lite, försöker nå Folkhälsomyndigheten för att prata om vad det här, hur det här sprids i Sverige och om det sprids i Sverige.
När du säger en ny variant, vad är det då?
Ja, det är det jag tänker att vi frågar Folkhälsomyndigheten om. Jag sitter inte på de medicinska kunskaperna, men det verkar vara någon underversion av omikron.
Någonting som sprids, men vi tar inte ut någon oro i förskott utan ni får reda ut det med Folkhälsomyndigheten. Mm. Ja, men då har vi en bild av nyhetsdagen denna måndag 9 juni. Du får gå ut på redaktionen och styra upp arbetet. Så kan väl jag konstatera att ni som hängt med här under P1-morgonen, ni har ju hört en massa material. Det finns att lyssna på även i efterhand om ni vill höra mer. Vår hemsida tips.sverigesradio.se/p1morgon, där samlar vi all rapportering löpande som vi gör. Men just idag så har Peter Bjurbo varit producent och ansvarig för programmet. Gunilla Österlund har varit nyhetsproducent i kontrollrummet. Teknikerna Maria Stillberg, Stina Fagerberg och Lo Pettersson. Liksom sändningskoordinator Sofia Tordaj och så reporterna Fabian Sigurd och Nishtman Irandust som har jobbat idag. Mikael Kulle som önskar trevlig måndag. Nu tycker jag vi tar och väntar kvar. Hör Ring P1 fullt med utrymme för era åsikter. Thomas Tengby sitter beredd.
Vi tackar för denna morgon och då drar vi igång Ring P1 med den här signaturen. Som så har det varit ganska länge att det har låtit så här. 30 minuters direktsänd debatt och diskussion fram till 10 nyheterna har vi framför oss. Och vill du vara med så kan du notera telefonnumret in till Slussen 020 22 10 10. 020 22 10 10. I fredags så var det ett samtal ifrån Hans. Han ringde för att Sverige har ju då nått en överenskommelse med Estland om att hyra fängelseplatser i Estland. Och Hans han ringde in och tyckte att det är bland annat att det är fel att outsourca en myndighetsutövning. Vi ska inte skicka iväg problemet till ett annat land. Ja, det är en liten bakgrund till första samtalet. Paulina Åhlénsson i Vänersborg, hej.
Hej, hej.
Jag antar att du hörde det.
Ja, jajamän, jag lyssnade i fredags.
Ja, och vad, då tänkte du att det här vill jag kommentera på något sätt.
Ja, jag har arbetat i kriminalvården i 8 år. Så att, och jag skulle vilja säga att det är tyvärr om nöden tvunget att göra så här. Mm. Att, för att man har vaknat lite grann i 11:e timmen och insett att man har gett polisen en massa resurser. Och det är ju väldigt bra, det säger jag ingenting om. Men sen har man inte tänkt på att man ska göra av de här människorna någonstans som man har lagfört, så att säga.
Det finns väl lite platser helt enkelt?
Det finns ju naturligtvis, ja, det är ju ingen hemlighet. Mm. Och det blir farligt till slut, för både för de som sitter i fängelse och även de som arbetar. Framförallt känner jag då, som tidigare har arbetat med detta, att det blir en alldeles för stor påfrestning när man klämmer ihop så många människor på sån liten yta, om man säger. Mm.
Och när man kör, idag kör man med dubbelbeläggning och sådär liksom?
Ja, ja, och nu hade vi en händelse i häktet i Uddevalla där man la 2 personer misstänkta för brott på 8 kvadratmeter 22 timmar om dygnet. Och jag menar att det är bara en tidsfråga innan någonting händer. Mm. Den ena misstänks ha mördat den andra. Och jag vet att mina kollegor de sliter verkligen för att göra vad de kan. Mm. Men det går inte. Alltså situationen är helt ohållbar. Och är då en lösning att man, tills man har byggt tillräckligt många fängelseplatser, att man får outsourca till Estland, så må det vara hänt. För att situationen som den är nu på svenska fängelser är ohållbar.
Mm, mm. Jobbar du fortfarande inom kriminalvården?
Bara på timmar.
Okej, okay. Och vilken roll har du jobbat? Liksom?
Jag har varit vanlig kriminalvårdare, så att jag har ju varit kontaktperson till intagna då, jobbat allra närmast så att säga.
Ja.
Och man har ju den här devisen bättre ut. Och det tycker jag är ju jättebra. Man vill ju naturligtvis hjälpa människor att de kommer bättre ut.
Mm. För deras skull och för vår skull kan man väl säga.
Ja, absolut. Men tyvärr är det så att den tiden finns inte.
Mm.
Situationen just nu är jätteansträngd på svenska fängelser och man kanske får ta till en sån här extrem att flytta ut det helt enkelt.
Men kommer det här som en överraskning? Alltså, har man inte sett några tecken på att man har behövt fler fängelseplatser? Alltså, är det fel i kommunikationerna här och i planerandet eller vad tror du?
Jag tycker att det kan man ju räkna ut med aktiekastellet nästan. Att om du nu sätter in resurser i första instans, som man säger, så kommer det ju fylla på. Du måste ju ha...
Mm.
Man har inte tänkt längre än näsan räcker. Du måste ju ha lite framförhållning. De här människorna måste man göra av någonstans. Så där har ju det, man har ju liksom inte planerat alls.
Nej.
Tycker jag.
Men då tänker du att då kan det här vara att hyra in platser i Estland det kan lösa den akuta krisen, men då krävs det ju också att man sätter igång någon slags lösning i Sverige då, som säkert kommer ta rätt många år innan det är klart då.
Ja, precis. Och det vad jag har förstått så pågår ju det. Man håller ju på för allt som man kan och bygger ut och så.
Mm.
Men det här med dubbelbeläggningar och sånt, det kommer inte att funka i längden. Det är ohållbart.
Mm.
Det blir ju också så, det är ju en typ av människor som hamnar i fängelse, så är det ju. Och många har ett våldskapital och när du tränger ihop för många sådana människor på för liten yta eller vad man ska säga, så blir det ju slitningar.
Mm.
Och det går ut över personalen naturligtvis och andra intagna. Så jag är rädd för mina kollegors skull, alltså att någonting allvarligt händer. Mm. Att någon i personalen får sätta livet till.
När det är så fullbelagt eller till och med överbelagt på våra fängelser, är det så att den här... det finns ju två delar i fängelsestraffet. Dels att lyfta bort ifrån samhället och också att då på något sätt få de här människorna att kunna fungera i samhället. Alltså någon slags vård, kriminalvård heter det ju faktiskt. Blir den sidan, vårdsidan, drabbas den av det här trångboddheten? Liksom?
Ja, det skulle jag säga. Det är ju också så att en sak som är... Alltså när du hamnar i fängelse, du behöver ha någonting vettigt att göra.
Mm.
För annars så får man för mycket tid åt tankar. Och det är ju jobbigt att sitta i fängelse i all sin dag. Det förstår man ju. Så du behöver en sysselsättning helt enkelt.
Ja.
Och blir man för många så finns det helt enkelt inte möjlighet för klienterna att ha en sysselsättning.
Mm.
Och det att ha en sysselsättning är ju att har du en sysselsättning fasta tider när du sitter inne, så är det ju steget lättare till att du fortsätter med det när du kommer ut.
Mm. Ja, intressant Paulina. Tack för att du ville vara med i programmet.
Ja, tack så jättemycket.
Hej.
Hej, hej.
I Stockholm har vi Anna Gustin. Välkommen.
Mm, tack så mycket.
Vad vill du prata om?
Ja, de pratade om arbetstidsförkortning i fredags också.
Mm.
Och då tänkte jag, det är ju delade meningar mellan arbetsgivare, fack och politiker. Men då tänkte jag att jag skulle ta upp en väldigt klok, intelligent idé om hur vi alla skulle kunna hjälpas åt att sänka arbetstiden successivt genom att vi räknar ut lön och skatt med samma beräkningsgrund, alltså tid. Vi har ju tid, lön kan man säga idag. Vi räknar ut timlön gånger timtid.
Mm.
Och sen drar vi skatt i procent på slutlön. Men vi skulle lika gärna kunna dra skatt i tid. så att alla lägger exakt lika många timmar till stat och kommuns budget oavsett vad vi tjänar. Så att det blir
alltså nu är jag lost här. Jag förstår inte. Nu får du förklara väldigt tydligt så att även jag förstår.
Vi har ju timlön gånger timtid. Då har vi tid som beräkningsgrund. Och sen går vi över idag till procent på slutlön oavsett hur lång tid det har tagit för oss att tjäna ihop till det som ska in. Men då skulle man alltså istället kunna använda tid som beräkningsgrund också när man räknar ut skatten för oss alla.
Vad skulle skillnaden bli då?
Skillnaden blir ju att om vi dessutom då, måste jag lägga till, beräknar innan för normalarbetstiden som idag är 8 timmar per dag. Och se till så att alla lägger exakt lika mycket tid till vårt gemensamma oavsett vad vi jobbar med. Liksom, det handlar bara om den individuella timlönen. Så att vi räknar med tid både i lön och skatt och sen 100% skattefrihet utanför normalarbetstiden. Dels blir det då fullkomligt rättvist i tid av våra liv till det vi ska lägga till vårt gemensamma samhälle. Men sen blir det också möjlighet för vanliga människor att jobba ihop ett eget kapital. Och idag finns det tusentals idéer som folk har, men bristen på kapital gör ju att väldigt många människor hindras att göra något av det. Det blir liksom liggande i byrålådorna. Och dessutom pratar man ju också om att vi har tredje största arbetslösheten i Europa, till och med högsta ungdomsarbetslösheten. Och skulle folk få jobba ihop eget kapital och sätta igång idéer som de har runt om i hela landet, för det skulle inte bara vara i storstäderna utan skulle gälla alla lika i hela landet, då skulle mängder av nya jobb också komma igång, för att det finns ju mängder av entreprenörslängtande människor i landet som säkerligen skulle känna det som en enorm morot att få jobba upp skattefria pengar för att sätta igång någonting. Men även vi andra som inte är entreprenörer skulle ju också, man kanske jobbar någon timme eller två extra i veckan, så kan man göra någonting extra för det, och då sätter man ju andra människor i arbete också. På det sättet skulle vi liksom alla vi medborgare börja hjälpas åt att dels skapa nya jobb, och sen ju fler det blir som sätter igång då egna jobb som också ska vara med och dela på statens budget, då blir det mindre och mindre per individ för varje år. Då kan man successivt börja sänka både normalarbetstiden och skattetrycket.
Men alltså, finns det här någonstans? Fungerar det här någonstans?
Nej, det gör det inte. Han som tänkte ut det här 1969, han letade själv i världshistorien och försökte hitta om någon annan har tänkt ut något liknande. Och då hittade han på Java, var det en guvernör på 1800-talet som gjorde något liknande. Holländarna hade ju kolonialiserat Indonesien, och där gjorde han en sån sak som gjorde att det satte igång en enormt blomstrande tillvaro för dem, och det här har skrivits om, så det finns att läsa om.
Det är ju intressant att det liksom finns och är beskrivet och så, och att det inte har dykt upp någon annanstans. Man kan ju undra varför.
Ja, alltså det var en flygingenjör och silverflygare, Anders Gernandt, som la en motion i Sveriges riksdag 1976. Den ligger fortfarande på riksdagens hemsida och heter Motion om tidsskatt. Och Carl Gustafsson, han som tänkte ut det här, han har ju jobbat hårt i 50 års tid och försökt nå ut med det utan att lyckas.
Jag har svårt att slå rot, ja.
Ja, det handlar nog mer om att vi är vana de gamla systemen, men jag tror det var Einstein som sa att det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problem som vi har skapat med det gamla sättet att tänka. Och det är väl verkligen så det man borde börja tänka idag. Vi behöver nya system.
Kära lyssnare, de av er som förstod allt det här, jag förstod inte allt, men ändå. Ni får gärna ringa in och kommentera. Tack så mycket.
Jag får bara säga en sista sak. Att man kan gå in och läsa på tidskatt.se, för Carl Gustafsson har en egen hemsida. Då kan man läsa och förstå lite mer.
Tack ska du ha.
Om det. Ja, okej.
Ha det bra.
Hej.
Susanne Davidsson i Alingsås. Hej.
Hej, god morgon.
God morgon. Vad vill du prata om?
Ja, jag skulle vilja så här i slutet av läsåret ge en stor och varm eloge till alla Sveriges fantastiska lärare och övrig personal på våra skolor. Alltså jag tycker de gör ett sånt fantastiskt arbete och de uppmärksammas alldeles för lite. Och ibland så känns det som att skolan ska lösa alla problem som vi har i samhället. Och de gör allt vad de kan med det lilla medel som de har i stora grupper med barn som har särskilda behov och så vidare. Jag vill verkligen lyfta fram hur fantastiska de är och vilket hårt och fantastiskt arbete de gör. Och nu idag sa de på nyheterna att det är fler och fler föräldrar som också får besöksförbud för att de uppför sig dåligt mot lärare och övrig personal. Och det är sorgligt tycker jag.
Ja, verkligen. Men en liten bukett här innan avslutningen då? Ifrån dig.
Ja, men verkligen. Den största bukett som finns att få fram till alla som gör ett sånt fantastiskt arbete, verkligen.
Ja, ja men vad bra. Då framför vi det. Då delar vi ut de blommorna. Tack ska du ha.
Jättebra. Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej, hej.
Det här med hur vi ska sköta vår kriminalvård då. Och tillbaks till det här med att vi ska hyra platser i Estland. Sverige ska göra det. Som det pratades om i fredags. Det finns en sån diskussionstråd på vår Facebook-sida om det. Och vi har några citat där. Jan han skriver, jag kan inte se att det spelar någon som helst roll om de avtjänar straffet i Sverige eller Estland. Petra skriver, jättebra lösning, inte det enda landet i Europa som gör det. Eva tycker att det känns inte okej, ett Guantanamo? Frågetecken. Petronella skriver, sluta bygga fängelser, ge dem fotboja och låt dem vara hemma och själva betala hyra, mat, tv-avgift, telefonsamtal, läkare. De får sköta sig själva i hemmet med övervakningskamera. Och Inga Lis till sist, vi har ju inte den högkvalitativa vården som nämns i tråden. Får ni kolla och läsa i tråden där. Vi har generellt sett en vårdbrist i Sverige. Utvärdera vården och ni ska se att det finns tid i massor. Ja, där kan man läsa mer av den debatten till exempel. Nu ska vi se vad det blir för debatt när vi släpper in Alice Bulkin i Stockholm. Hej!
Hej, hej!
Vad vill du prata om?
Men jag ringer in för jag vill uppmärksamma att vi har en svensk ung aktivist som har blivit gripen, alltså kidnappad av israelisk militär på internationellt vatten i Medelhavet.
Det är det här eller tidigt i segelfartyget där Greta Thunberg är med. Ja.
Det stämmer. Jag menar, hon är inte ensam ombord, men det är en svensk medborgare. Så man kan tänka sig att UD och svenska medier i mycket högre grad, svenska folket i hög grad och andra svenska politiker, utrikesministern till exempel, ska säga någonting. Därför att det är inte tillåtet att plocka upp människor från en båt som seglar på internationellt vatten. Det är olagligt. Mm. Det är, så enkelt är det.
Nu har det ju hänt ganska nyligen så att man, det kanske, man får ge dem lite tid att hinna reagera.
Jo, fast de har också varit på väg ganska länge och jag har inte hört någon gå ut och säga vi står bakom våran och övriga länders aktivister som sätter sig och riskerar sitt eget liv för att visa att det går att nå fram till Gaza. Det är inte något jag har sett våran utrikesminister göra eller någon annan representant från Sverige göra, och man har ju haft en hel del dagar på sig. Jag tror att det här är dag 8 eller 9 som de har varit på väg. Mm. Och det var också så, inte första försöket heller. Mm.
Men det är ju sällan som man går ut och säger så och stöttar i förhand innan det har hänt någonting i och för sig. Men UD, de skriver i ett mejl till SVT att UD och ambassaden i Tel Aviv har kontakt med lokala myndigheter och följer situationen noga. Skulle det uppstå behov av konsulärt stöd kommer ambassaden och UD att bedöma hur vi på bästa sätt kan hjälpa Greta Thunberg att lösa sin situation. Svarar de där?
Absolut, men jag menar, vi pratar ju ändå om en ockupation som har pågått i 80 år och det här är 4 år sedan försökte man första gången resa med en båt till Gaza. Mm. Och redan då hade vi många svenskar som var involverade och som försökte stötta det här. Någonstans handlar det ju inte om huruvida Greta Thunberg ska sitta i Israel eller inte och vara gripen eller inte av israelisk militär. Det handlar ju om att man begår krigsbrott och man begår brott när man griper människor på internationellt vatten. Mm. Det handlar ju inte om huruvida hon ska hem eller inte. Det är klart att hon ska hem eller klart att hon ska ha hjälp. Men man ska ju ha stöttning när man försöker hjälpa människor i nöd. De internationella avtalen, de gäller ju alla länder. Mm. Vi har ju sagt att vi ska göra allt för att stoppa krigsbrott. Mm. Det är vad vi har sagt. Sverige har skrivit under det. Men då ska man ju hjälpa till innan någon sitter i fängelse i cell.
Jo, man gör ju det i olika, det finns olika forum för olika saker. Så att, och just krigsbrott är ju ett väldigt, ja, det, är väl, det tar ofta väldigt lång tid innan det utreds och innan det händer någonting. Det kan vara långt efter att en konflikt är löst. Vi kan hoppas att den här konflikten löses.
Ja, fast nu är det ju redan på att man att krigsbrott. Ja. Nu är inte det längre någonting som vi diskuterar, eller hur? Så att
jo, det är fortfarande krigsbrott är faktiskt en juridisk term och den måste fastställas i en speciell domstol. Så att, ja, det är så det
ser ut. Men den speciella domstolen har ju fastställt det.
Nej, det har man inte gjort.
Okej, okay. Utan vad har man fastställt då?
Ja, alltså det här med folkmord utreds i, och det är inte fastställt.
Nu var det inte folkmord nu var det krigsbrott.
Ja. Men det låter
brott
som att
mot krigets lagar.
Ja, precis. Det låter som att du tror inte att det kommer hända så mycket ifrån svenska myndigheters håll.
Alltså med tanke på hur det har sett ut hittills så är jag inte speciellt optimistisk. Men det är klart att jag vill att det ska hända någonting.
Mm.
Det är klart att jag vill att människorna i Gaza ska få hjälp. Det är klart att jag vill att Greta Thunberg tillsammans med hennes kamrater från Madeleine ska frisläppas och att de ska kunna fortsätta sitt uppdrag.
Tror du att du kommer få se det från regeringen och riksdagen?
Jag ska göra mitt allra yttersta för att jag ska få lov att se det. Därför att det är mina folkvalda politiker. Och de ska lyssna på sina constituents. Det är deras jobb.
Mm.
Så det hoppas jag verkligen. Men jag tänker inte sitta och vänta på det.
Nej.
Så kan vi säga.
Bra. Tack ska du ha för ditt samtal.
Tack så mycket.
Hej. Anders Engelbrektsson i Göteborg.
Hallå där, Thomas.
Välkommen.
Tack så mycket. Du, jag ringer egentligen bara som en liten reaktion på en kvinna som ringde in. Jag kommer inte ihåg om det var i torsdags eller fredags. Nere i Halland någonstans. Hon hade lite problem att det var 7 golfbanor som var där och hennes, alltså det hon tyckte var jobbigt var väl liksom åtgången med vatten för att bevattna de här.
Mm. Hur många golfbanor behövs liksom?
Ja, typ så. Mm. Exakt.
Mm.
Och det kan man ju tycka vad man vill om såklart. Men jag tror att, jag vet inte hur pass insatt hon är det där egentligen, men jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns några golfbanor som använder sig så här utav kommunalt vatten eller liksom vattenledningsvatten för att bevattna sina ytor, utan man jobbar ju såklart med regnvatten för det där, och det är ju magasinerar man ju upp i dammar, och i vårat fall, våran klubb ligger ute i Torslanda långt ut västerut i stan, och vi har jobbat i flera år nu faktiskt med att bygga om våran bana. Vi hade problem 2018 med den där torra sommaren som var, och då insåg vi att vi har alldeles för lite vatten, tillgång till vatten för att kunna sköta ytorna som det är tänkt. Så att vi har faktiskt jobbat med det där sedan dess.
Mm.
Och för i vårat fall så leder vi av alltså dagvatten som kommer i markbrunnar och så ifrån hela området här, som rinner ner i en stor kulvert och som tidigare bara har runnit ut i havet egentligen. Det leder vi av, så att det hamnade i våran primärdamm som vi har utökat då under den här processen från, jag tror vi hade 8000 kubikmeter tillgängligt vatten till en lite drygt 65000 som vi har nu då.
Mm.
Och det gör ju det att allt sånt vatten åker ner och sedimenterar i dammarna, och sen använder vi ju det och sprutar ut på fairways och griner, för det är ju egentligen de ytorna som man måste vara noggrann med hur man sköter dem.
Mm. Så att det belastar inte och
Nej, det är tvärtom. Ja. Alltså, man tar ju hand om vattnet på det sättet, och när man bygger en sån här anläggning, då är det ju inte bara att du ska kunna få ut vatten på den, utan moderna bevattningssystem som du har nu, som vi till exempel som har väldigt mycket sydvästliga vindar, om vi bara skulle ha liksom sprinkler utsatta på måfå som sprutar, ja, det skulle innebära i vinden att det mesta vattnet hamnar på fel ställe, så att säga. Så att i dagens läge så kontrollerar man varje spridare som finns, så att blåser det från väster, och då kör vi bara med de spridarna som sitter på den västra delen av fairway, så att säga, för då tar ju vinden hjälp
och sprider istället,
ja, just det. Och sprider på resten. Mm. Och blåser det från andra hållet, ja, då kör man de andra spridarna som är på andra hållet då. Och sen så vattnar man ju inte helt planlöst heller, utan gräset ska ju bara ha den mängden som är optimalt, så att säga. Så att man ju hushållar ju väldigt med det där. Och sen har man ju väldigt intrikata dräneringar som gör, för att vi vill ju inte att vattnet ska försvinna, utan det som kommer på, det rinner ju igenom, går ner i dräneringen och står tillbaka till dammen. Så att man har ju i princip en cirkulation på det vattnet som så fylls det på när det regnar.
Mm. Ganska komplicerat system egentligen.
komplicerat men väldigt väl genomtänkt och fungerar otroligt bra. Och jag tror att hon uttryckte sig lite, det blir lite som gräsöken med de här klippta ytorna som är då. Och egentligen, absolut, alltså fairways och greener, de är ju minutiöst skötta så att säga. För det behövs ju för att bollen ska rulla. Men alla ytor runt omkring i våran managementstrategi för banan, då vill vi bara ha högväxande gräs och, som inte behandlas överhuvudtaget. Så, och det gör ju att...
Du menar liksom att en golfbana är inte bara de här gröna gräsmattorna utan det är mycket annat också?
Det är jättemycket annat och de här ytorna som är, det ser ju vi jättetydligt för att vi har ju fått tillbaka en massa rödlistade arter. Vi har salamandrar som bor i de här stenskolningarna i dammarna och vi har mängder med djurliv, alltså harar och rådjur och allt möjligt som springer här. Liksom. Man ser verkligen hur de...
Vi det finns en massa olika miljöer liksom på en golfbana.
Vi har biotoper helt enkelt.
Ja, vi har en diskussionstråd på vår Facebook-sida just om det här med anledning av det samtalet i fredags. Och Nils han skriver där, vad många inte känner till är att golfbanor kan vara viktiga för den biologiska mångfalden. En golfbana innehåller ofta en mosaik av olika biotoper som skogspartier, buskage, ängsmarker, högruffar, vattendrag och dammar, sandblottor och sandiga slänter. Rishöga fauna, depåer och högstubbar.
Och det där låter ju lite roligt, men alltså det där är ju saker och ting som medvetet placeras ut och som gör en massa saker just
de är skapade där. Liksom de här olika.
De är skapade för att det här ska bli optimalt och där har man ju långtgående diskussioner med länsstyrelsen. Det är ju vattendomar som ska till och det är tillstånd för olika saker liksom och Naturskyddsföreningen och inspekterar och miljöförvaltningen och inspekterar. Och
jag tror att många har
jag
tror att många har en bild av golfbanor att det är liksom att det är någon slags motsats. Det är, man skapar en konstlad miljö i naturen. Det kanske är främst de som inte spelar golf då.
Giftningsvis, och jag menar, man kan ju tycka och tänka vad man vill om olika fritidssysselsättningar, men jag skulle nog vilja säga att hennes uppfattning just om när det gäller med bevattning och hur man hushåller med resurser, det är direkt felaktigt. Okay. Som tidigare till exempel så körde du omkring och körde alla ytorna med diesel och bensingräsklippare. Nu byter man ju till robotskötsel som vi har installerat stora solcellspaneler här så att vi i princip kan vara självförsörjande på robotelen och det som ska göras då.
Ja. Intressant, en helt annan bild av golfbanorna. Tack så mycket Anders för att du ville delge oss denna.
Tack själv, ha det bra. Hej.
Kerstin Gustafsson i Linköping, hej på dig.
Hej.
Ja, vad tänker du prata om?
Jag vill prata om företagens förändrade beteende. Jag har nog upplevt det här tillfälligt förut, men nu har det ökat på rätt mycket. Beteendet alltså.
Ja, vad är det för beteende då?
Jo, om du beställer hem varor och får hem det till dig och det fattas saker. Då ringer jag dit och säger att så är det. Och då får jag veta att jag skulle ha gjort det här på ett helt annat sätt. Jag skulle ha gjort det digitalt.
Mm-hmm. Du ska inte ringa och prata med dem?
Nej. Det finns telefonnummer och det finns tider när man får ringa. Men får man ringa mellan 14 och 16 så går det inte att ringa varken klockan 2 eller klockan 3 deldagar. Jag har kommit fram och fått tala om att jag inte har fått de här två sakerna. Och då, när jag inte då har gjort det digitalt, så fick jag veta att om jag ville vara kund hos dem så skulle jag anpassa mig till deras regler.
Men när du kom fram och pratade med dem, kunde inte de då föra in det digitalt? Utan, liksom...
Jo, hon gjorde det. Men hon sa väldigt tydligt att jag gör det här den här gången som ett undantag.
Gör inte om det här. Gör inte om det här, Kerstin.
Du förstår samma sak som jag.
Ja, nej men jag tror alla har noterat detta. Det är ju dessutom så att det är ju inte så helt lätt att hitta ett telefonnummer till företag idag.
Nej, det går nästan inte. Det är ingen som vill visa några telefonnummer.
Nej. Men varför kan du inte göra det digitalt då?
Jag ser för dåligt.
Okej.
Okay. För det första så kan jag inte använda en mobiltelefon. Jag är 85 år och ser lite skraltigt.
Ja, ja visst, jag har full förståelse för det.
Och så skakar jag lite grann ibland.
Ja. Dessutom så kan det ju ibland vara effektivare att prata med en människa.
Absolut.
Tycker jag. Ja.
Ja. Det är inte så roligt att aldrig få prata med någon.
Nej, och det, alltså att skriva någonting och så vet man inte, har de fått det de behöver veta nu? Har man någon i tråden så kan de säga, men vänta, jag vill veta det här också. Det är ungefär som att ibland är det bättre att ringa telefonsamtal istället för att smsa. För det blir 18 sms fram och tillbaka innan man har fått sagt det som sägs på en halv minut i ett samtal.
Ja.
Ja.
Nej, men det är en attitydförändring. Jag har 3 exempel som är ganska färska nu.
Oj!
Ja. Jag skulle få, vårdcentralen har förskrivit en speciell sorts stödstrumpor. Och då måste jag gå och hämta dem på något ställe dit jag verkligen inte vill gå.
Ja.
Och sen när jag får dem så gick de sönder väldigt fort. 2 runda hål på vardera strumpan på olika ställen.
Ja.
Så då ringde han, då måste jag skicka in dem.
Ja. Ja, men jag tänker, vi ska snart sluta här, så vi kanske inte ska ta fler exempel. Men när du möter den här sortens svar som du fick när du ringde till företaget, vad gör du då? Byter du till ett annat företag nästa gång? Eller vad händer? Har du någon slags konsumentmakt att sätta emot?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Ja, det är ju tufft.
Ja, någon konsumentmakt har jag inte.
Nej.
Men jag är inte ensam om det här.
Nej.
Jag har några människor kvar som är något åt hållen lika gamla som jag är, och de har ju samma upplevelser och vet inte vad de ska ta sig till alls.
Och tillsammans så har ni kanske konsumentmakt. Du, vi får sluta där. Tack ska du ha för att du ville vara med i programmet.
Okay.
I Slussen, Joel Svan, Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, producent Susanne Elin, och tekniker var Peter Lindqvist. Vi gör ett nytt program imorgon. Välkomna att ringa.
Här är Ekot. Ersättningen fördubblas till den flicka som fick livshotande skador av ättika i sitt hem i Skåne. I domstol beslutades att hon skulle få 450 000 kronor i kränkningsersättning efter att ha utsatts för synnerligen grov misshandel och flera andra brott av sina föräldrar. Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat att hon ska få det dubbla. Därutöver så får flickan också över 1 miljon kronor för en personskada hon fick. Bland annat så behövde hennes magsäck opereras bort på grund av skador. Efter uppgifterna om att den segelbåt som varit på väg till Gaza med bland andra Greta Thunberg ombord under natten har bordats av Israel, så har Jeanette Escania, som är ordförande för organisationen Ship to Gaza Sverige, försökt komma i kontakt med besättningen.
Nu är vi såklart oroliga. Vi försöker på alla sätt. Vi har ett team som jobbar med att ta reda på vart de har förts och hur de mår. Och vi vill självklart veta allt.
Det var under natten till idag som segelbåten Madeleine, som var på väg mot Gaza, bordades enligt israeliska utrikesdepartementet. Enligt israeliska aktivisterna sen skickas hem till sina hemländer. En av de som varit ombord är alltså Greta Thunberg. Hon la ut en film på sociala medier efter att båten tagits över. Vi har blivit kidnappade på internationellt vatten, säger hon.
If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters.
Ship to Gaza är en av organisationerna i koalition med Freedom Flotilla som ligger bakom aktivistresan till Gaza. Syftet är bland annat att skapa uppmärksamhet kring palestiniernas situation i Gaza. Att resan skulle stoppas av israeliska myndigheter hade organisationerna förväntat sig. Så varför utför de ändå aktionen?
Vi har lovat att aldrig ge upp.
Svenska UD skriver till Ekot att man följer situationen och kommer bedöma hur UD bäst kan hjälpa Greta Thunberg om behov av det skulle uppstå.
Reporter var Katarina Helmersson, och före det så hörde vi Jeanette Escania, ordförande för organisationen Ship to Gaza. Vid demonstrationerna och oroligheterna i Los Angeles i USA har en reporter för den australiska nyhetskanalen Nine News träffats av en gummikula som avfyrats av en polis. Reportern träffades i benet och uppges vara oskadd. Polis i Los Angeles har använt både gummikulor och tårgas för att skingra demonstranter. SVT har återigen drabbats av tekniska problem som påverkar både sajt och app, skriver SVT Nyheter. Igår kväll så drabbades SVT av en överbelastningsattack, vilket påverkade stora delar av företagets digitala utbud. Och det är i nuläget oklart om de nya tekniska problemen har med gårdagens att göra. Ekot, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till den fortsatta måndagen här i P1. Det är den 9 juni och annandag pingst. Om en liten stund börjar något helt nytt i P1. Första delen av 6 i serien Skuldsamhället, som handlar om svenskarnas skuldsättning. Därefter trädgården med Pernilla och John, idag om klätterrosor. Och så här på måndagar finns i Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se. Nya avsnitt av bland annat Brottsutredarna.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara kusin Majstan för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Och nu i P1 seriestart.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket, och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt, bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Del 1, pantsatt framtid. Och Mattias som börjar sitt vuxna liv på minus en halv miljon.
Nu ska vi se om jag har sparat så inte det om min månad.
I en trea i centrala Norrköping, i ett stökigt rum bakom en stängd dörr, letar 29-åriga Mattias Johansson efter permen där han har samlat sina viktiga papper.
Här kanske lönrum bakom. En del har vi rensat ut de här gamla kreditskulderna, för de är avbetalade och borta. Liksom. Det är inte vi har sparat. Här har vi lite inkasso här.
Mattias har en lång historia av skuldsättning. Under åren från att han flyttade hemifrån fram till idag har han tagit lån på över en halv miljon kronor.
Här har vi Alektum Capital. Det är ett lån som var på 20 000 då, som har ökat. Sen har vi ett på Bilecta Inkasso, lånestepp, 20 000. Sen har vi ett på Swedbank som jag fick på 72 000. Det är privatlån utan försäkring. Rakt av, allihopa.
Och där när du går till Swedbank, det är ändå en av storbankerna.
Allt är online. Jag har aldrig skett en muntlig konversation med någon lån någonsin.
Så ingen har frågat dig, vad behöver du 72 000 till?
Jag trycker i bara vad det skulle gå till, klart.
Den här permen innehåller bara en bråkdel av Mattias lånehistorik. Det är mest anslängt efterhand då han har lyckats betala av lånen eller bakat ihop dem till nya lån.
Sen har vi ett Nordea-banklån som jag fick. Det är ett av de större lånen jag lyckats få tag i. Det var på 160 000 från början. Och det låg på 163 774. Så det var väl en...
Och det är Nordea?
Mm, det är Nordea. De kom med ett sånt. Det är nog det största lånet jag har lyckats få tag i på en summa då, blanco.
De har inte heller frågat dig vad pengarna.
Nej, men de sa att de aldrig skulle egentligen beviljat det där till mig i efterhand när vi har pratat med dem, men det gjorde de ju.
Vad kunde räntorna ligga där på då?
Min sjukaste ränta var på något sådär sms-lån där det var, fan vad aktiva räntan, jag har för mig att det var över 60%, alltså 60-70% tror jag det var, någonting.
För Mattias del var det spel på online-kasinon som blev upptakten till skulderna. Bakom en stängd dörr hemma hos sin pappa spelade han på kvällar och nätter. Till en början spelade han nätpoker. Han satsade små summor, aldrig mer pengar än vad han hade på kontot. Men strax innan han skulle flytta hemifrån, han var 20 då, hade han ett gräl med sin pappa. Mattias flydde in på sitt rum.
Den kvällen då så satt jag i mitt rum och mådde dåligt och skulle in och spela lite eller något bara för att driva tiden på datorn. Men jag gick till kasino istället för första gången då i mitt liv och in och började satsa. Och ja, när man väl sitter där, du sugs åt så snabbt så att du, tid och rum försvinner liksom, utan det är bara du och kasino liksom, det finns inget utanför. Den kvällen så tömde jag ju alla sparkonton jag haft till flytt och rubb och stubb, så jag flyttade ju till Åby utan en krona.
Mattias är helt pank men berättar inte för någon. Och nu när han bor själv tar missbruket fart. Han ska bara vinna tillbaka pengarna han har förlorat, ungefär 50 000 kronor. Sen ska han sluta. Till en början spelar han efter att han har betalat sina räkningar. Det som är kvar på kontot spelar han bort innan nästa lön kommer. Och för att täcka upp sina kostnader, betala mat och annat han behöver, tar han lån.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Jag har haft väldigt god hand om pengar innan det här. Så att jag vet ju höga räntorna, jag kan allting sånt. Men jag tänkte, ja men hög.